Varmt välkomna till podcasten E-commerce Hackers. Här samtalar två branschens hetaste profiler, Jorge Castro och Fedja Porrobic, inom digital marknadsföring.
Så där var vi tillbaka i ännu ett avsnitt med E-commerce Hackers. Jag som pratar är Jorge Castro och jag ska intervjua Fedja Porrobic. Vi kommer att samtala om ett ämne som är rätt intressant, och det kommer vara om personal, rekrytering och hur man får bolaget att trivas, hur man får folket att liksom vilja stanna kvar och liknande. Så jag tänker att vi går rakt på sak och jag börjar med första frågan. Hur bygger du bolaget? Hur tar du in människor som du vet är rätt?
Det här är en komplex fråga. Det är allra svårast när du, speciellt när du ska bygga en e-handel eller en byrå som jobbar med e-handel. För personal och människor är allt. Utan rätt kompetens så kommer du inte växa. That's i princip it. Så att för min del, när jag startade byrån och när jag bygger upp de e-handelsbolag vi investerar pengar i, så det första jag tittar på och det som är allra, allra viktigast, det som ingen kan lära sig. Vet du vad det är? Gissa.
Psykologi.
Ja, bra tänkt. Nej, inte det första jag tänker på. Det jag tittar på är har du hjärtat på rätt ställe?
Mm. Och hur bemöter du det? Eller hur tar du fram det?
Och det är en svår sak att se. Men har man en lång diskussion, pratar och ställer lite frågor och man får lära känna människor, så ska man se igenom det här CV:et som är framför dig på en arbetsintervju och verkligen lära känna människan. Vad är det för människa? Vad är det för typ av människa? Hur kommer den här människan reagera så fort det blir lite stress, lite press, lite mål att nå? Har man hjärtat på rätt ställe så brukar det mesta lösa sig. Du vet, det kan lära en person i princip vad som helst, så kommer man kunna lära sig. Så har man inte tillräckligt med kunskap inom en specifik nisch inom e-handel, fine. Det kan du lära dig. Men om man har väldigt högt flygande tankar om sig själv eller inte är ödmjuk, inte är grounded, inte har hjärtat på rätt ställe. Svårt för mig i alla fall hittills att lära ut. Utan det är någonting som man bara har.
Mm. Så att när du tar in människor, du tittar att hjärtat är på rätt plats. Och hur tar du fram lönen till personen?
Och lönesättningen är också en sån sak. Jag tycker att alla ska ha rätt lön för sitt arbete som man bidrar med. Och hos oss, på både bolaget och alla e-handelsvarumärken, så är det väldigt flexibel arbetstid. Man sätter sitt eget schema. Man, som du ser när du har varit inne hos oss, liksom, det är ganska tomt på kontoret. Vi tvingar inte folk. Vi mäter inte ens x antal arbetade timmar på samma sätt som traditionella bolag gör. Så att det är rum för att man ska leva först och inte överleva. Utan arbetslivet ska anpassa sig till ditt vanliga liv. Det ska bli en del av ditt liv som du tycker är kul. Det ska vara jäkligt skoj att gå till jobbet. Måndagar är något man ska längta efter. Mm. Inte tvärtom, liksom, att man längtar till helgen och du vet, väntar på den här fredagsölen. Utan hos oss så är det mer en ganska avslappnad miljö. Du kan ta en lunch. Familjärt, du kan ta en lunchpromenad, du kan gå ut och jogga eller göra vad som helst mitt på dagen och sen ta igen det någon annan tid. Mm. That's it. Så att det är ju en av nyckelfaktorerna till lönesättningen som vi har, för att det här är ju en perk som man inte har överallt. Mm. Så behöver man hämta och lämna från dagis, fine, vi löser det. Behöver ett barn sjukt eller en hund som behöver gå till veterinären, vi löser det. Jag har aldrig sagt nej. Du vet, Jorge. Så att sådana saker värdesätter många ganska högt.
Mm, verkligen.
Och då kan man till och med ibland gå ner i lön för att man får livet att gå ihop, än att behöva kräma ur varenda krona för att det är så jävla trist att gå till jobbet. Så går man till jobbet och tycker det är kul, utvecklande, motiverande, så kan de flesta nöja sig med en lägre lön för att man utvecklas mer som människa. Och man får livet att gå ihop.
Ja, men verkligen. Och är man nöjd så gör man också ett bättre jobb. Så att det är det som är det viktigaste. Jag tänker idag, hur många är ni?
Vi är 42 sedan några veckor tillbaka. Och wow. Vi kommer dubbla mot nästa år. Så vi siktar på att rekrytera minst 40 till. Och vi är ju ett internationellt bolag. Så att Porobic Group är internationella. Egentligen inte från start. Min grundidé var att vi skulle vara Stockholmsbaserad growthbyrå för att konkurrera på den svenska inhemska marknaden. Det var det. Och de första 10-12 anställda var alla runt om i Stockholmstrakten. Sen hade jag en person från Uppsala som i princip aldrig såg. Och då kände jag att men, även om han är från Uppsala och vi aldrig ses, vi sågs någon gång på någon kickoff eller något sådär, så spelar det egentligen ingen roll om den personen som jag anställer i Uppsala eller i Serbien. Och jag, eftersom jag har rötter från Serbien, så var det ganska naturligt steg. Jag hade redan byggt en byrå med utvecklare i Serbien. Och eftersom utvecklare kan sitta i Serbien, varför skulle inte marknadsföringstalang eller growth managers eller content creators eller någon annan form kunna sitta i Serbien? Och det här är primärt för att få tillgång till en större access av talang. Det handlar inte om att man ska pressa priset på lön eller någonting annat. Utan man går inte till låglöneländer och tror att man kommer billigt undan. Det är ju tvärtom. Talang i de här länderna är oerhört svårt att se eller hitta. Och när man väl hittar dem så är de vana att arbeta med amerikanska byråer. Så de är vana att ta bra betalt för sitt arbete.
Mm. Så det blir egentligen som att ha en svensk anställd ish.
Ish, ja. Absolut. Så att perksen är mycket, mycket större i Sverige. Det vill säga de här 5 veckorna semester som man är van med, den långa mammaledigheten, du vet, vab och vob och allt vad det heter. Det har vi applicerat internationellt i hela bolaget. Så att vi rekryterar egentligen inte i Sverige, utan vi kör en CET, kallar vi det, Central European Time Zone, där folk plus eller minus någon timme i vår tidslinje, så funkar det med hur vi arbetar idag. Vi har satt processerna, alltså vårt bolag växte upp, eller startades under covid och växte upp under covid. Så vi är inte ett företag som man går till jobbet 9-5 från måndag till fredag. Okay. Utan en stor del av e-handlarna säljer mera på söndagen än vad de säljer på måndagar. Så vi har, folk kan anpassa sin arbetstid efter hur ens kund eller ens partner presterar.
Då är med. Okej, så ni är 42 personer idag, ni kommer att bli 84 om ett år. Jag kan tänka mig att handskas med 42 psykologiska profiler kan ju vara, ja, det är ett ganska tungt jobb. Hur löser du den biten?
Det är utmanande. Först och främst, hur jobbar man med operations då? Så jag är inte en jätteduktig chef. Så att jag brukar inte se mig själv som den bästa ledaren. Jag har inte gått någon ledarskapsutbildning, utan jag tänker bara utifrån min egen erfarenhet av 15 år och jag har jobbat på andra arbetsplatser, och det har jag. Jag har varit på en hel del platser. Hur hade jag velat att min ledare skulle vara? Och oftast brukar jag referera till det som en förebild för mig själv. En specialist som jag kan lära mig från är viktigare än att den personen kan handskas med HR-frågor. Så det hade jag som mål i min byrå. Och det är så vi har startat och drivit upp både byrån och de bolagen vi investerar i, alla e-handelsbrands. Så det viktiga är att hitta kompetensen. Och sen kan jag lösa liksom HR operations på ett annat sätt. Och hos oss så tog jag in en dyr extern konsult som satte processer för hur man ska jobba. Och sen har jag anställt en person på ekonomi som sköter fakturering, HR lite granna och egentligen väldigt mycket operations. En annan person som blev operations assistant och klättrat och blivit mer en operations manager, som tar hand om bolagets anställda, möten, teambuilding, aktiviteter, planering. Vi hade en kickoff i augusti där hela företaget, då var vi 38 personer, flög ner till Serbien. Så vi alla flög ner, och det ska ju organiseras med hotell och restauranger och du vet, gluten och vego och allt möjligt. Alla har ju sina preferenser, och någon tål inte processad mat och någon tål inte si eller så. Och hon, den tjejen då som är vår operations manager, klarade allting utmärkt och höll ihop hela teamet, och allting gick egentligen felfritt under den veckan. Mm. Så att sådana saker har man ju verkligen, gör att man växer som bolag. Mm. Har man råd tycker jag att man ska investera i att göra en utbildningsvecka. Vi kallar det för utbildningsvecka för att vi åkte ner och vi hade våra workshops tillsammans. Och skillnaden från när man går till jobbet 9-5 varje vecka och har ett platoniskt professionellt synsätt i varandra som arbetskollegor, kontra när man jobbar remote i ett år eller två år tillsammans och sen ses för första gången. Den är gigantiskt stor. Jag kan inte understryka hur stort det var när vi sågs för första gången. Vi kändes som en stor familj. Mm. Och det är inte mina ord, utan det var en av deltagarna, eller den av mina kollegors ord, som sa att fan, det här känns ju verkligen som en stor familj. Och jag är inte den personen som gillar att slänga lätt med det begreppet, att vi är som en stor familj, för jag tycker att man ska hålla arbetslivet arbetsliv, och familjen är familj, det är ditt blod, kött och blod. Mm. Skillnaden mellan kollegor på jobbet är ju att det byts ut. Man byter jobb eller man växer ifrån, men din familj är ju alltid din familj för livet. Och det är ingenting du kan växa ifrån oavsett hur mycket man gör. Så det är ju family first. Så att jag är inte den som slänger enkelt med det begreppet, men här i vårt företag så känner jag ändå att vi har skapat en sån familjekänsla. Ett bra familjeband där folk ser upp till varandra, mer som en stora syster, storebror, lär sig från varandra. Och så har man pappa Fedja där som sitter på ett hörn och
administrerar så att alla gör sitt.
Ja, men jag skulle inte säga att jag administrerar så att alla gör sitt, utan det har vi ju våran operations manager till. Jag är väldigt långt ifrån mikromanagement.
Okay.
Så jag lägger mig inte i människors arbete på det sättet. Jag supportar hellre när jag vill att människorna i teamet kommer till mig med frågor, så att de får stöttning och kan lära sig och utvecklas som personer, än att jag ska gå in och berätta för dem hur de ska göra. Mm. Ibland ser man kanske sådana fel som någon kommer göra långt innan det är gjort. Mm. Kanske en partner eller en kund ställer en fråga, och jag ser svaret och jag ser att det här är inte 100% korrekt. Istället för att rätta den personen och säga så här hade jag gjort, så låter jag den personen begå ett mindre misstag för att den personen ska lära sig på sitt sätt. Vet den om att jag finns med som en fallskärm i alla situationer, så kommer man inte utvecklas som individ. Mm. Och det här är jätteviktigt.
Mm. Det förstår jag. Ja, det är intressant. Det jag också kommer att tänka på är att när man driver ett så här stort bolag som du, så är det ju många profiler att tänka på. Det är mycket löner och i och med att det är tvåspråkigt då, så undrar jag, ni lär ju prata engelska som standard, va?
Vi har engelska som standard, våra avtal är på engelska, våra processer är på engelska, våra system är på engelska, och det är ganska naturligt för de flesta. Vi i Sverige pratar engelska sedan vi var små. De flesta som vi rekryterar är väldigt flytande i engelska som språk. Men roligt som det är, så finns det ju en hel del Balkanmänniskor, alltså från Serbien, som flyttade hit under kriget, lärde sig svenska, pluggade i den svenska skolan, men som längtade hem, flyttade hem till Sverige. Så vi har många svensktalande som råkar befinna sig i Serbien, som har sökt sig till oss för att vi är en svensk byrå. Okay. Och vårt mål är ju alltid att rekrytera och attrahera topptalang. Och jag brukar säga att vi är några av dem som är absolut bäst i världen på det vi gör. Så vi är supernischade specialister inom e-handel. Och att attrahera sån topptalang är svårt. För det gäller ju att du själv... Ja, det kostar ett. Men framförallt så talang söker sig till talang.
Mm.
Så att vi har väldigt mycket ansökningar som vill jobba med oss konstant. Trots att vi knappt har haft en hemsida uppe bara några veckor nu. Sen vi lanserade den, så det gick 2 år. Vi hade ingen hemsida, vi hade ingen online presence överhuvudtaget. Du kunde knappt googla på oss, du kunde knappt hitta oss någonstans. Så vi har fått sådana fantastiskt duktiga människor som söker sig till oss. Där vi kan se att det finns en stor potential i både utveckling, men framförallt performance. Alltså där de kommer leverera.
Mm.
Och det jag letar efter är ju det här med hjärtat. Vi är tillbaka på ruta 1, att man är godhjärtad och har hjärtat på rätt ställe. Så att vi är alltid snälla mot varandra. Vi vill alltid utvecklas. Vårt motto har alltid varit always be learning. Och det är någonting som vi kontinuerligt följer upp på varannan vecka. Så varje torsdag har vi ett pass där vi försöker utvecklas tillsammans. Vi investerar i lärande. Våra priser kan vara att man får en utbildning istället för någonting annat. Så det här med piska och morot återigen. Mm. Så att det spelet är jag också. Det är ju någonting som man har sånt till förfogande. Vad ska man dra i? Piskan och moroten? Mm. Och jag drar väldigt sällan i den här piskan. Jag tycker att antingen passar man in eller så passar man inte in. Och det ser man ganska snabbt på individer.
Okej, okay. Så att tar du några intervjuer idag eller har du lämnat det helt externt till någon av dina anställda?
Vi har haft en HR-partner, alltså en rekryteringsbyrå som har hjälpt oss med rekrytering, och det är en internationell HR-byrå som har kontakter runt i världen. Det är egentligen en tjej som var med och byggde upp en av världens snabbast växande byråer som gick riktigt, riktigt fort. Och hon kan identifiera vad en bra medieköpare, content creator eller growth manager är för individ. Och har skapat de testerna som behövs för det. Så att hon filtrerar egentligen ner åt oss. Sen tar funktionsansvariga i min byrå den sista intervjun. Så bara häromdagen såg jag två nyanställda som jag inte ens kände till fanns ens i pipelinen. Det är inte att jag inte ens tog intervjun, utan jag hade inte ens en koll på att det här kommer komma in för att det behövs. Utan byrån är så pass självgående idag att de kan ta besluten själv. Men det är klart, fram till vi var 15-20 personer så tog jag varenda intervju.
Ja, då blir det ju tungt. Det blir mycket.
Det blir mycket, och speciellt när man ska såna här aggressiv tillväxt. Alltså ska vi gå nu från 40 till 80 personer eller från 42 till 84? Klart att det är mycket.
Ja, men verkligen. Vad har du för tips till e-handlare som ska skala upp för att hitta anställda? Vad skulle du ge för rekommendation till dem? Om du säger att de söker en growth manager.
Mitt starkaste tips är ju att släppa den här jag måste ha den här personen fysiskt närvarande. Vi har den fysiska lokalen som en mötesplats för att umgås. Har man en workshop tillsammans eller någonting annat, fine, det finns ett kontor att tillgång till. Men produktiviteten sker på hemmaplan. Det vill säga att man har ett remote office där man sitter själv för sig själv, eller man har ett hemmakontor där man sitter hemma och jobbar. Produktiviteten sker där.
Mm. Och det tycker jag. Man skulle kunna säga att ni är mera ett remote-företag.
Ja, verkligen. Och vi är remote first. Vi föddes under covid, och det här är mitt starkaste tips som jag ger till e-handlare i generellt. Och mindre e-handlare i synnerhet. För att det är klart det är kul att ha sin kollega närvarande om man träffas någon gång då och då. Och man känner att man pushar varandra. Men produktiviteten är mycket högre när man jobbar med tydliga processer, har tydliga mål och jobbar där man själv får mest gjort. Inte där man råkar befinna sig rent fysiskt. Sen får man en otroligt stor talangpool om man tänker utanför sandlådan i Stockholm. Så istället för att bara rekrytera innerstan i Stockholm så kan man tänka hela Central European Time Zone. Vi pratar om kollegor i Berlin, i Serbien, i Rom, nere i Sydafrika som vi nämnde för några avsnitt sen.
Ja, men verkligen, verkligen. Och då hade du tillgång till solen också, så det är ju bra.
Ja, och det är ju det som är fördelen. Du får ju människor från olika bakgrunder, olika mentalitet, som tänker på ett helt annat sätt. Och vill man skala globalt så är ju det här en av grundförutsättningarna för att lyckas. Sitter man som 4 äldre män eller 4 unga tjejer och ska skala ett bolag i USA och Sydafrika och Tyskland, så är det ju mycket svårare om alla tänker lika. Det är mycket bättre om man har 4 olika individer som tänker helt olika, motsägelsefullt, kan utmana varandra, kan argumentera för sin egen sak och sen ta den diskussionen.
Okej, jag har 5 frågor som vi ska avrunda med som är väldigt intressanta. Ni är ett väldigt stort team, så jag undrar vilket verktyg använder ni för att kommunicera om ni ska ses, inte fysiskt men e-fysiskt?
Det är jättebra fråga. Så vi har ju såklart Slack som många andra bolag har. Slack är ett bra kommunikationsverktyg. Vi använder oss av Asana för projektledning och styra upp allt jobb, alla tasks, allt möjligt, kalendrar. Men det som jag tycker har seglat upp och det är vårt bästa verktyg just nu heter Cozy Office.
Cozy Office, okej. Okay. Berätta mer.
Så Cozy Office är typ som The Sims, fast för företag.
Okej.
Okay. Du designar ditt eget kontor exakt så som det ska vara, och det är en 2D-3D-karaktär som du ser uppifrån. Så fort du startar din dator så projiceras du in i Cozy Office om du vill jobba. Den frågar dig, är du på jobbet nu eller inte? Så du teleporterar dig in i ett kontorslandskap. Mm. När du går nära någon annan individ i det så kan man diskutera precis som man gör i ett vanligt kontor. Mikrofonerna öppnas och man pratar med varandra. Man kan ha bakgrundsmusik, stör ej, man kan chatta med varandra, man kan skriva frågor som ställer till alla i bolaget och man kan samlas. Så fort datorn är på så är ikonen i, så här, i Sims liknande spelet som heter Cozy.
Så en slags metaverse.
Typ en metaverse, right? Du behöver inga glasögon, du behöver ingenting utan det är bara en app på din dator. Den kostar några dollar i månaden per person, lätt värt det.
Mm. Finns det något verktyg du har testat som du inte rekommenderar? Du nämnde Asana och du nämnde
Slack.
Finns det någon du har testat som var så här, oh shit?
I början av bolaget när vi grundade så körde vi WhatsApp. Mm. Jag skulle inte säga att det är en bra fundament för att du garvar.
Yep.
Jag antar att ni använder WhatsApp.
Nej, verkligen inte.
Okay. Men vi hade WhatsApp både individuellt, alltså internt menar jag, inte individuellt. Internt och externt med partners, kollegor och så vidare. Till slut var det så många chattar, du hade ingen struktur. Någon chatt som du inte snackade med på 15-20 dagar blev nedputtad så långt att det var helt omöjligt att hitta. Det är kaoset.
Ja, det blir lite pizzeria-varning där.
Ja.
Men okej. Nästa fråga då. När ni får in de här fysiska produkter från en kund till exempel, hur gör ni då så att teamet som befinner sig utomlands känner med den här känslan? Skickar ni ner produkten så de får titta på den eller kör ni en live-visning?
Vi har både och faktiskt. Mm. Live-visningar. Så för det första så har vi produkter från alla våra kunder. Mm. Så vi vill ha dem nära för att vi ska kunna samlas, diskutera kring och lära känna produkterna på ett bättre sätt. För att vi ska kunna göra bättre content och bättre annonser för den typen av produkt. Så vi tar in mycket produkter, absolut. Sen har vi den typen av live-visning där vi går igenom usparna, oftast med grundaren. Så att grundaren går igenom, det här är våra produkter, så här ser de ut, så här är storlekarna på dem. Så att man som content creator kan skapa sig en bild av det. Mm. Sen får alla nyckelpersoner i bolaget produkter hemskickade till sig, så de kan testa dem själva.
Mm. Ja, men det är superbra. Okej, nästa fråga. Mm. MacBook eller HP?
På byrån har vi mycket Mac. Mm. Det är klart det är dyrare men det blir billigare på längden. Alltså, om du tänker hur mycket inkomstförlust du får om en person är borta 8 timmar från sitt jobb för att den har fått virus och behöver rensa datorn.
Ja, den blir jobbig.
Den blir jobbig, speciellt om det typ är en hektisk period med en kampanj eller Black Week eller någonting annat som du sitter och planerar. Så att vi har investerat i Mac, Apples ekosystem.
Mm. Ja, men det är rätt vanligt och bra för att jag ser att många byråer använder sig av det. Bland annat vi själva.
Yes.
Nästa fråga. Ponera då att du har en kund som inte kan engelska.
Mm-hmm.
Hur löser du den?
Nu råkar vi ändå vara i Sverige och alla kan engelska. Så vi har inte haft det problemet. Om det skulle ske så skulle det vara ett stort issue. Det kan till och med bli så att vi inte kan onboarda kunden. Nu sitter vi på lyxen i att vi alltid har ett överflöd av kunder som vill jobba med oss kontra vad vi har kapacitet att utföra jobb. Mm. Så vi sitter alltid och onboardar i batchar. Mm. Så vi tar in nya kunder i augusti-september och sen väntar vi för att det är Black Week och julrush och sen kör vi januari till mars. Och sen vill vi inte onboarda inför sommaren heller. Så att vi vill lära oss produkterna. Så att vi har, med tanke på att vi sitter på den lyxen så kan vi välja. Så om du inte pratar engelska så är det tyvärr en dålig fit för oss.
Okej. Okay. Sista frågan innan vi avrundar här.
Kör.
Varför nämnde du det till Borobic Group? Hur kom namnet till?
Det här är en så intressant story egentligen. Bolaget döpte jag till The Growth Company som nu är vår tagline. Men jag döpte det från början till The Growth Company för det är growth vi vill syssla med och det är e-handel och det är bolag vi jobbar med och för. Så att för mig var det solklart att det skulle heta Growth Company. Jag har varit growth hacker hela mitt liv, hela mitt professionella liv. Men någon diskussion...
Nej, vänta nu. Professionella liv, vadå? Har du varit strippa innan eller vadå?
Det är, men jag menar efter det, alltså man fyller 18-19 börjar jobba.
Okay. Skämt right. Åsido, kör.
Strippa. Nu kommer jag bort mig, fan. Okej. Okay. Så det är klart att jag ville att det skulle heta The Growth Company. Jag tog domänen, jag började bygga sajten. Jag tänkte verkligen basic. Hur ska en growth-byrå vara? Hur ska vi agera? Vad ska vi ha vision, mission? Sen bara tog jag det pappret, rev det helt. Slängde sajten, lanserade den aldrig.
Okay.
Och det var egentligen fött av ren frustration. För jag satt på en lunch där jag sitter med två personer. Jag kommer inte nämna namnet. Där de frågar vad ska bolaget heta. Jag bara, The Growth Company. Har jag funderat på, vad tycker ni? Och båda tycker att det är en bra idé, känns bra. Men du är ju, jag vill inte säga invandrare eller blatte, men det var ju typ det de syftade på. Mm. Hur tänker du nu liksom? Du ska starta bolag, e-handel, bla bla bla. Och jag tänkte, okej, okay, varför inte liksom The Growth Company? Nej, men det borde inte heta någonting svenskt så att det är enklare att relatera till, det är enklare att googla. Nej, jag vill inte att det ska heta någonting svenskt. Det här är mer internationellt. Vi satsar ju på svenska e-handlare som vill ut i världen.
Mm.
Men jag bara namedroppade av ingenstans och tänkte jag, men vad skulle hända om det heter Porobic? Då hade jag inte grupp bakom mig, utan det var bara Porobic. Eller The Porobic Company.
Mm.
Och då båda de två hade den minen, du vet, Jorge, när ja, men de skrattar åt dig fast de skrattar inte högt.
Ja, ah, okej, okay, jag fattar.
Och det var den minen, jag kommer aldrig glömma den. Och det var så här, jag ville bara visa att det går.
Ja.
Och jag vill någonstans, ja, det är klart, men det är kul att den heter på Robert idag, för att det är så unikt. Hade jag hetat The Growth Company så hade jag kanske förväxlats med massa andra liknande namn. Däribland Growth Marketing, som du startade några månader senare. Och det kanske är ett enklare och bättre namn än vad jag tycker är Growth Company var då. Men alltså, på Robert Group är så unikt att även om du stavar fel så kommer Google rätta dig.
Mm. Verkligen, då behöver du inte jobba med SEO.
Nej, men jag har aldrig behövt jobba med inbound leads på det sättet, att jag ska jobba med SEO, vi ska ha en site, vi ska ha case studies och hela den biten som en traditionell byrå har. Nu lanserade vi vår site mest på grund av rekrytering, för att folk internationellt ska förstå att det här är ett riktigt bolag, när våra rekryterare som inte heter Fedja hör av sig. Mm. Det är svårt för en extern rekryterare att säga att ah, men jag vill attrahera topptalang till på Roberts Group. Vilka är det? De googlar, det finns knappt.
Mm. Mm.
Och, nej, men det här är stort. Vi handlar i underläge från början.
Ah, okay.
Det här är en av Sveriges största eller Nordens snabbast växande e-handelskonsultbyrå. Det går inte att sälja in det.
Nej.
För det finns inte, så syns det inte, finns det inte. I
nej,
princip.
Men så är det, så är det.
Så där då så bestämde vi oss för på Roberts Group, och jag har inte ångrat mig en sekund, och jag tycker att det är en av våra största styrkor idag.
Ja, men vad kul. Så vi kan slutsummera med att du kan gå igenom en varsin höger.
Ja, jag gillar det. Varsin höger. Nej, men det blev väl en käftsmäll i tanken.
Verkligen. Ja, för er som lyssnade, hoppas att ni tyckte om det. Det var ju ett lite udda avsnitt där vi ville ge egentligen rekommendationer och råd för de som håller på att växa. Och jag tycker att vi avslutar för nu, och så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi, Jorge. Stort tack.
Tack.
Hej.
Ciao.